Kapitel 6. Vittringen av en dröm. Sidan 205. Den kalla luften kändes ren och frisk i Perrins näsborrar när han galopperade ut i skogen. Snön som slog upp i kaskader under Rappers hovar gav sin skarpa, klara doft åt brisen. Här ute kunde han glömma bort gamla vänner som var beredda att tro det värsta om honom bara för ett ryktes skull. Han kunde försöka glömma Mashema och Eishedena och de visa. Shaido var däremot fastlödda vid insidan av hans skalle. En järnknut som inte ville ge med sig hur han än vred och drog. Han ville slita den i bitar, men det fungerade aldrig med en sådan knut. Efter en kort spurt saktade han in till skritt. Han kände sig en aning skuldmedveten. Mörkret under skogstaket var djupt och stenblocken som sköt upp mellan de höga träden vittnade om att fler fanns gömda under snön. Det fanns 100 ställen där en framsprängande häst kunde bryta benen, och då räknade han inte mullvadshål, rävlyor och grävlinggryt. Det fanns ingen anledning att ta sådana risker. Fail skulle inte bli fri tidigare för att han galopperade. Och hur som helst kunde ingen häst hålla en sådan takt någon längre stund. Här och där låg snön i knädjupa drivor, och överallt var den djup så det räckte. Spejarna skulle komma från nordost med nyheter om Fail. I varje fall nyheter om Shaido, om var de befann sig. Han hade hoppats på de nyheterna så många gånger, bett ljuset om dem. Men idag visste han att han skulle få dem. Och likväl gjorde den vetskapen honom bara oroligare. Att hitta dem var bara första delen av att lösa knuten. Vreden fick hans tankar att flacka från det ena till det andra. Men vad Balver än sa så visste Perrin att han i bästa fall var metodisk. Det gick inte bra om han försökte tänka snabbt, och eftersom han inte var klipsk fick han klara sig med att vara metodisk. På något sätt fick det duga. Aram red snabbt i kapp honom på sin gråa vallack och saktade in så att han red strax bakom, och på ena sidan likt en hund som gick fot. Perrin lät honom hållas. Aram blev alltid illa till mots när Perrin sa åt honom att rida jämte honom. Den forne knåparen sa ingenting, men de kalla vindpustarna förde med sig hans vittring. En blandning av vrede, misstänksamhet och missnöje. Han satt i sadeln spänd som en klockfjäder som någon hade dragit upp några varv för mycket och iakttog bistert skogen omkring dem som om han väntade sig att det skulle hoppa fram Shaido-krigare bakom närmsta träd. Sanningen att säga skulle nästan vad som helst ha kunnat gömma sig i de här skogstrakterna, åtminstone för de flesta blickar. Där man kunde skymta himlen genom grenverket såg man tydligt att den hade börjat bli grå istället för svart. Men än så länge var skogen full av skuggor som var dunklare än natten, med träden som massiva kolonner av mörker. Inte desto mindre uppfattade Perrins skarpa ögon till och med när en svartvingad skata makade på sig på en gren. Och på en annan såg han en jagande mård, djupare svart än mörkret omkring, som vaksamt tittade upp. Dessutom kände han lukten av båda två. En svag lukt av människa kom uppifrån en massiv ek som bredde ut grenar tjocka som bålen på en mindre häst. Geldanernas och Mainernas beridna patruller bevakade lägret ett par milsteg ut. Men närmare inpå förlitade han sig hellre på Tjuflods män. Han hade inte tillräckligt många mannar för att helt omsluta lägret med vaktposter. Men de var vana vid skogsliv och vid att jaga djur som kunde börja jaga dem istället. Vana vid att uppfatta rörelser som skulle kunna undgå en man som tänkte på krig och soldater. Klippkatter som kom ner från bergen för att jaga får kunde gömma sig mitt framför ögonen på en. Och både björnar och vildsvin var kända för att vända sig mot sina förföljare eller lägga sig i försåt. Från grenar 30 eller 40 fot upp i luften kunde männen se allt som rörde sig nedanför i tid för att larma lägret. Och med sina långbågar kunde de se till att alla som försökte ta sig förbi fick betala en rundlig tribut. Vaktpostens närvaro gjorde emellertid inte större intryck på honom än skatan. Han hade siktet inställt framåt mellan träden och skuggorna, uppfylld av att fånga upp de första tecknen på att spejarna var på väg tillbaka. Plötsligt kastade Rapper med huvudet, fnös så att det stod vita ångplymer ur näsborrarna och stannade tvärt med skrämt rullande ögon. Arams gråa häst gnäggade gällt och skyggade. Perrin böjde sig fram för att klappa den darrande hingsten på halsen, men stelnade till när hans näsborrar fångade en vittring. En svag lukt av bränt svavel som fick hans nackhår att resa sig. Det påminde i varje fall om bränt svavel, men samtidigt var det bara en blek liknelse för den här lukten. Det var stanken av någonting fel, någonting som inte hörde hemma i den här världen. Vittringen var inte ny, och man skulle aldrig ha kunnat kalla denna vidriga odör färsk, men den var inte gammal heller. En timme, kanske mindre. Kanske vid den tid då han hade vaknat. Vid den tid då han hade drömt om den här vittringen. Vad är det, först Perrin? Aram hade svårigheter med att kontrollera sin vallack som dansade i cirklar, slet i tyglarna och ville springa åt vilket håll som helst, bara det var bort från den här platsen. Men trots att han fick kämpa med tyglarna hade han redan dragit svärdet med dess varghuvudformade hjalt. Han övade dagligen med det, timmar i sträck när det fanns tid, och de som kände till sådana saker sa att han var skicklig. Ni kanske kan skilja på en svart tråd och en vit i det här mörkret, men för mig är det fortfarande natt. Jag kan inte se någonting tillräckligt bra för att det ska spela någon roll. Stoppa undan det där, sa Perrin. Det behövs inte. Svärd skulle ändå inte göra någon nytta. Han fick lirka med den darrande hästen för att komma vidare, men följde den motbjudande lukten och synade marken framför sig. Han kände igen den här lukten, inte bara från sin dröm. Det tog bara en liten stund att hitta det han letade efter. Och Rapper gnäggade lättat när Perrin höll in en god bit före en grå stenhäll, två steg bred som sköt upp ur marken till höger. Snön runt omkring var slät och tom, men den sneda stenytan var täckt av hundspår som om ett koppel springande hundar hade klättrat över den. Hur dunkelt och skuggigt det än var så såg Perrin dem klart och tydligt. Tassmärken större än hans handflata, intryckta i stenen som om den varit gjord av lös lera. Han klappade Rapper på halsen igen. Undra på att hästen var uppskrämd. Rid tillbaka till lägret och leta rätt på Daniel, Aram. Säg att jag vill att alla ska få veta att det varit mörk hundar här för kanske en timme sedan. Och sätt tillbaka svärdet. Du skulle inte vilja ge dig på en mörkhund med ett svärd, tro mig. Mörkhundar, utbrast Aram och spanade ut bland de mörka skuggorna mellan träden. Nu fanns det ängslig, skrämd ton i hans lukt. De flesta skulle bara ha skrattat och sagt någonting om amsagor eller gårdfarihandlarberättelser. Men knåparna reste världen runt och visste vad man kunde stöta på ute i vildmarken. Aram satte tillbaka svärdet i skidan med tydlig motvilja och hans högerhand förblev lyft halvvägs mot svärdsfästet. Hur dödar man en mörkhund? Går det att döda dem? Kanske han inte hade så mycket vett i huvudet ändå. Var bara glad att du inte behöver försöka, Aram. Ge dig iväg nu som jag sa till dig. Alla måste hålla noggrann uppsikt om de kommer tillbaka. Inte för att jag tror det är någon större risk, men för säkerhets skull. Perrin mindes en gång då han varit med om att möta en flock mörkhundar och dödat en av dem. Han trodde i varje fall att han hade dödat den, efter att ha träffat den med tre goda, bredspetsiga pilar. Skuggans yngel var inte lätt att döda. Moraine hade varit tvungen att ta till landseld för att göra slut på bästarna. Försäkrade jag om att Eishedena och de visa får veta det här. Och arshamanerna. Det fanns inte stort hopp om att någon av dem kunde konsten att göra landseld. Det var inte säkert att kvinnorna skulle erkänna att de kände till den förbjudna väven, även om de gjorde det. Och kanske var det likadant med männen, men de kanske visste någonting annat som kunde fungera. Aaron var motvillig att lämna Perrin ensam, och det var inte förrän Perrin fräste honom som han vände tillbaka mot lägret med en lukt av missnöje och sårad stolthet. Som om två män skulle ha varit det minsta tryggare än en. Så snart den andra var utom synhåll vände Perrin Rapper söderut, åt det håll som mörkhundarna hade begett sig. Han ville inte ha sällskap för det här, inte ens av Aram. Även om folk la märke till hans skarpa syn fanns det ingen anledning att briljera med vare sig den eller hans luktsinne. Folk hade redan tillräckligt många skäl att undvika honom utan att han behövde förse dem med fler. Det var kanske av en ren slump som varelserna hade passerat så nära hans läger. Men de sista åren hade tillfälligheter gjort honom illa till mods. Alldeles för ofta var det egentligen inte alls fråga om några tillfälligheter. Inte på det sätt som man brukade mena. Om det här var ett exempel på att han som Taveran påverkade väven, så var det ett han kunnat klara sig utan. Att vara Taveran verkade ha mer nackdelar än fördelar, även när det såg ut att verka till ens fromma. Samma slump som ena minuten arbetade till ens fördel kunde i nästa stund vända sig mot den. Och så fanns det alltid en annan möjlighet. Att vara Taveran fick en att avteckna sig mot resten av väven. Och det hade sagts honom att de förlorade ibland kunde hitta en på det sättet. En del av skuggans yngel kanske också hade den förmågan. Spåret som han följde var säkert nästan en timme gammalt. Men Perrin kände hur det spände mellan skulderbladen och hade en stickande känsla i hårbottnen. Himlen var fortfarande mörkgrå där den syntes, även för hans ögon. Och solen hade ännu inte letat sig upp över horisonten. Strax före gryningen var bland de värsta tillfällena att möta vilda jakten, när mörkret förbyttes i ljus men ljuset ännu inte hade tagit herraväldet. Det fanns i varje fall ingen korsväg i närheten och ingen gravplats, men de enda spiselstenar man kunde röra vid fanns borta i Brytans by, och han visste inte hur mycket trygghet rucklen där kunde erbjuda. Han la på minnet var det fanns en å i närheten, där folket i lägret hade huggit upp isen för att hämta vatten. Den var inte mer än 10 eller 12 steg bred och bara knädjup, men det sades att rinnande vatten fick mörkhundarna att stanna. Men det påstods det att de skulle göra om man vände sig mot dem också. Och vad det ledde till hade han själv sett. Han vädrade i luften, sökte efter den gamla vittringen. Och minsta antydan om en nyare. Att oförberedd råka på de här odjuren skulle vara minst sagt otrevligt. Rapper var nästan lika bra som Perrin på att förnimma dofter och ibland snabbare på att känna igen dem. Men varje gång hingsten stannade tvingade Perrin honom vidare. Det fanns gott om spår i snön, hovmärken efter de beridna patrullerna på väg ut och tillbaka. Och här och där spår av rävar eller harar. Men de enda ställen där mörkhundarna hade lämnat några märken efter sig var där stenhällar sköt upp ur snön. Svavellukten var alltid starkast där. Men även däremellan dröjde sig tillräckligt mycket av vittringen kvar för att han skulle kunna leta sig fram till nästa ställe. De väldiga tassavtrycken överlappade varandra så att det var omöjligt att säga hur många mörkhundar som hade sprungit här. Men alla stenytor som de hade korsat var fulla med spår från ena sidan till den andra, vare sig hällen var ett steg bred eller 6. Det måste vara en större flock än den på 10 han sett utanför Ilien, mycket större. Var det därför det inte fanns några vargar i trakten? Han var övertygad om att vissheten om död som han känt i drömmen var verklig. Och i drömmen hade han varit en varg. När spåret började vika av åt väster väcktes en misstanke hos Perrin som övergick i visshet när det fortsatte böja sig. Mörkhundarna hade slagit en hel cirkel runt lägret, sprungit rakt över den plats norr om lägret där flera jätteträd låg halvt kullvälta, stöttade mot granträden, vart och ett med ett långt stycke utskuret ur den splittrade stammen. Spåren täckte en stenhäll som var lika slät och platt som ett polerat marmorgolv, bortsett från att den klövs av en hårfin snörrät linje. Ingenting stod emot ashamanernas portöppningar, och här hade två stycken slagits upp. En tjock fura som hade fallit och blockerat den ena saknade en bit på fyra stegs längd av stammen. Men de förkolnade ändarna var släta som om de kommit från ett sågverk. Det verkade emellertid inte som om mörkhundarna var intresserade av dessa tecken på att kraften hade brukats här. För så vitt Perrin kunde bedöma hade de varken stannat eller ens saktat in. Mörkhundar kunde springa snabbare än hästar och hålla ut längre. Och stanken de lämnade efter sig verkade knappt ha dröjt sig kvar mer på någon plats än någon annan. På två ställen i cirkeln hade han uppfattat att spåret delade sig. Men det var bara de ställen där flocken kommit från norr och gett sig av söderut. De hade sprungit runt lägret. Sen hade de fortsatt vidare efter sitt villebråd. Vem eller vad det nu kunde vara. Uppenbarligen inte honom. Kanske var det för att mörkhundarna hade förnummit hans närvaro, känt att en taveran fanns där som de hade cirklat runt lägret. Han betvivlade att de skulle ha tvekat ett ögonblick inför att komma in i lägret om det varit honom de var ute efter. Den flock han mött förut hade gått in i staden Iljan, fast honom hade de inte försökt döda förrän senare. Men rapporterade mörkhundar vad de såg, så som råttor och korpar gjorde. Tanken fick honom att bita ihop käkarna hårt. Att bli mål för skuggans uppmärksamhet var något varje man med sina sinnen i behåll fruktade. Och här kunde skuggans uppmärksamhet störa hans fritagning av Fail. Det bekymrade honom mer än någonting annat. Inte desto mindre fanns det sätt att kämpa mot skuggans yngel och till och med mot de förlorade om det gick så långt. Vad som än kom mellan honom och Fail, det må vara mörkhundar eller förlorade eller vad som helst, så skulle han hitta ett sätt att ta sig runt eller genom hindret, vilket som nu visade sig vara nödvändigt. Man hade bara rum för en begränsad mängd rädsla åt gången, och all hans rädsla kretsade kring Fail. Mer än så fick helt enkelt inte plats. Innan han nådde utgångspunkten igen hade brisen fört med sig lukten av människor och hästar, skarp i den isiga kylan, och han saktade in till sakta skritt för att så småningom stanna helt. Han hade fått syn på ett 50-tal hästar drygt 100 steg fram. Solen hade äntligen tittat upp över horisonten och börjat sända sneda ljusknippen genom grenverket. Ljuset reflekterades i snön och skingrade dunklet en aning, även om det fanns kvar mörka skuggor mellan de smala solstrålarna. Det var i dessa skuggor han gömde sig nu. Ryttargruppen befann sig inte långt från platsen där han först hade stött på mörkhundarnas spår, och han kunde se Arams spygröna mantel och rödrandiga rock, knåparkläderna som skar sig så mot svärdet på hans rygg. De flesta ryttarna hade på sig röda skålformade hjälmar med brätten och mörka mantlar över röda harnesk, och de långa röda vimplarna på deras lansar vajade i luften när soldaterna försökte spana åt alla håll. Mains första dam red ofta ut på morgonen, alltid beledsagad av en passande livvakt ur vingardet. Han skulle just dra sig undan för att slippa träffa Barrelane, men tvekade när han fick syn på tre långa kvinnor som stod bland hästarna med sina långa mörka sjalar uppdragna över huvudena och draperade om överkroppen. De visar red när de måste, om än motvilligt, men att behöva traska genom snön ett milsteg eller två i sina bylsiga yllekjolar var inte skäl nog att ta sig upp på hästryggen. Sheonid och Mashuri fanns nästan säkert med i deras grupp, men dessutom verkade älgkvinnorna av någon okänd anledning tycka om Barrelane. Han hade ingen tanke på att ansluta sig till ryttarna, oavsett vem som var där. Men hans tvekan kostade honom hans möjlighet att komma undan. En av dem visa. Han trodde att det var Karel, en kvinna med eldrött hår och en ständigt lika trotsig blick i sina skarpa blå ögon, lyfte handen och pekade åt hans håll. Varvid hela gruppen vände sig ditåt. Soldaterna svängde runt med hästarna och spejade mot honom med de stålspetsade lansarna halvt sänkta. Men det var osannolikt att de kunde urskilja honom klart i blandningen av mörka skuggor och klara solstråk. Han var överraskad över att den visa hade sett honom, men å andra sidan hade Eil för det mesta skarpa ögon. Mashuri var där, en slank kvinna i bronsbrun mantel på ett apelkastat sto. Och även om Anura höll sig i bakgrunden med sitt bruna sto kände han igen henne på de dussintals tunna mörka flätor som hängde fram ur mantens framdragna kåpa. Barrelane själv satt i första ledet på sin glansiga bruna vallack. En reslig vacker ung kvinna med långt svart hår, klädd i en röd mantel kantad med svart päls. Det fanns emellertid en enkel sak som minskade hennes skönhet. Hon var inte fejl. Och ytterligare en som helt förstörde den, så vitt honom anbelangade. Det var hon som hade berättat för honom om hur fejl blivit bortrövad och Marsemas kontakt med Sjonsen. Men nästan hela lägret trodde att han hade legat med Barrelane natten efter att fejl blivit bortrövad. Och hon hade inte gjort någonting för att avstyra det ryktet. Visserligen kunde han knappast begära att hon skulle dementera någonting sådant offentligt. Men hon kunde ha sagt någonting. Sagt åt sina kammarjungfrur att förneka det. Vad som helst. Istället höll Barrelane tyst medan hennes jungfrur till och med underblåste ryktet med sitt skvaller. Om en man väl råkat ut för ett sådant rykte så fick han fortsätta dras med det, åtminstone i Tjuvfloden. Ända sedan den natten hade han undvikit Barrelane och skulle ha ridit iväg även nu trots att de hade sett honom. Men nu tog hon en korg från den av kammarjungfrurna som var med henne. En rund kvinna insvept i blå och guldgul mantel, sa någonting till de andra och började rida mot honom på sin smäckra bruna vallack. Anura lyfte handen och ropade någonting efter henne, men Barrelane såg sig inte ens om. Perrin hade inga tvivel om att hon skulle följa efter honom vart han än begav sig, och om han red därifrån nu skulle folk bara tro att han ville vara ensam med henne. Han körde hälarna i Rappers flanker för att sälla sig till de andra, hur lite han än ville det. Hon kunde följa honom tillbaka till dem om hon så ville. Men trots snön och den ojämna marken manade hon vallaken till kort galopp. Hon lät till och med hästen hoppa över ett uppskjutande stenblock så att den röda manteln fladdrade bakom henne och mötte honom halvvägs. Han fick motvilligt erkänna att hon var en god ryttare. Inte lika bra som Fail, men bättre än de flesta. Du ser så ilsken ut, skrattade hon tyst samtidigt som hon höll in framför Rapper. Att döma av hur hon höll tyglarna var hon beredd att ställa sig i vägen om han försökte rida förbi henne. Kvinnan hade sannligen ingen skam i kroppen. Le, så tror de att vi kurtiserar. Hon sträckte korgen mot honom med en hand klädd i en blodröd handske. Det här borde i varje fall få dig att le. Jag har hört att du brukar glömma bort att äta. Hon rynkade näsan. Och att tvätta dig verkade som. Ditt skägg behöver klippas också. En tärd och något ovårdad make som räddar sin hustru utgör en romantisk figur. Men hon tycker nog inte lika mycket om en smutsig trasank. Ingen kvinna skulle förlåta en man som förstör den bild hon byggt upp av honom. Plötsligt kände sig Perrin förvirrad. Han tog emot korgen och stödde den mot den höga sadelknappen framför sig, samtidigt som han utan att tänka på det gned sig om näsan. Han var van vid vissa dofter från Berylane, oftast den som påminde om en jagande varginna, med honom som det tilltänkta villebrådet. Men idag kom det ingen jaktvittring från henne, inte ett dyft. Hon luktade tålmodig som sten och road med underströmmar av rädsla. Han kunde sannoliken inte påminna sig om att kvinnan någonsin hade varit rädd för honom. Och vad hade hon att vara tålmodig över? Han skulle inte ha blivit mer förbryllad om han stött på en panter som luktade som ett lamm. Hur förvirrad han än var så fick dofterna som letade sig ut under korgens lock hans mage att kurra högljutt. Grillad orre, om han inte tog helt fel, och varmt nybakat bröd. Det var ont om mjöl, så bröd var nästan lika sällsynt som kött. Det var sant att han inte åt vissa dagar. Ibland glömde han verkligen bort det, och när han kom ihåg det var det en mödosam uppgift att göra det, eftersom han antingen måste möta Linis eller Breens förakt eller behandlas med kyla av folk han vuxit upp med, bara för att få sig någonting till livs. En korg mat rakt under näsan på honom fick det att vattnas i munnen. Skulle det vara illojalt att äta någonting som Berylane gav honom? Tack för brödet och orren, sa han barskt. Men det sista jag vill är att någon ska tro att vi kurtiserar. Och jag tvättar mig när jag kan, om du nu har någonting med det att göra. Det är inte lätt i det här vädret. Dessutom luktar ingen annan bättre. Utom hon, insåg han plötsligt. Det fanns inte minsta antydan till svett eller smuts under hennes lätta, blomsterdoftande parfym. Det irriterade honom att han hade lagt märke till att hon hade på sig parfym eller att hon luktade rent. Det kändes som förräderi. Berylanes ögon vidgades förvånat. Varför? Men sen suckade hon genom ett leende som började se påklistrat ut och en tunn tråd av irritation nästlade sig in i hennes doft. Låt sätta upp ditt tält. Jag vet att det finns ett utmärkt kopparkar i en av dina kärror. Det har du säkert inte kastat bort. Folk väntar sig att en adelsman ska se ut som en adelsman, Perrin. Och i det ingår att vara presentabel, även när det kräver lite extra ansträngning. Det är en affär mellan dig och dem. Du måste ge dem vad de förväntar sig, lika väl som vad de behöver eller vill ha. Annars förlorar de respekten för dig och blir förbittrade på dig för att du fått dem att förlora den. Ärligt talat kan ingen av oss kosta på oss att du låter det hända. Vi är långt hemifrån allesammans, omgivna av fiender. Och jag tror fullt och fast att du, först Perrin Guldöga, är vår enda möjlighet att komma levande hem. Le nu, för om vi kurtiserar betyder det att vi inte pratar om någonting annat. Perrin visade tänderna. Mejnarna och de visa iakttog dem. Men i dunklet och på 50 stegs håll skulle de ta det för ett leende. Förlora respekten. Berylane hade hjälpt till att beröva honom all respekt han hade åtnjutit från tjuvflodsmännen, för att inte tala om Fails tjänare. Men det värsta var att Fail mer än en gång hade gett honom nästan samma föreläsning om en förstes plikt att ge folket vad de förväntade sig. Vad som gjorde honom förbittrad var att behöva höra ett eko av sin hustrus röst från denna kvinna av alla människor. Vad är det då vi talar om som du inte vill anförtro dina egna? Hon fortsatte le obesvärat, men underströmmen av rädsla i hennes doft blev starkare. Det var inte ens i närheten av panik, men uppenbarligen trodde hon att hon befann sig i fara. De behandskade händerna var spända om vallakens tyglar. Jag har låtit mina tjuvjägare nosa runt i Marschemas läger och skaffa sig vänner. Det är inte lika bra som att ha spioner där, men de tog med sig vin som de påstod att de stulit från mig och fick reda på en del genom att hålla öronen öppna. Hon betraktade honom undrande med huvudet på sned. Ljus. Hon visste att Fail använde Shelandi och de andra narrarna som spioner. Det var Berylane som hade talat om det för honom till att börja med. Förmodligen hade Gendar och Santis, hennes tjuvjägare, sett Harrier och Nerion i Masemas läger. Perrin måste varna Balver innan denne försökte sätta Medor på att bevaka Berylane och Anora. Det skulle sannligen bli en präktig härva. När han inte sa någonting fortsatte hon. Jag har lagt mer i korgen än bara bröd och en orre. Ett dokument som Santis hittade tidigt igår, inlåst i Masemas skrivschatull. Den dåren har aldrig kunnat se ett lås utan att vilja veta vad som är gömt innanför. Om han nu var tvungen att rota bland sånt som Masema håller inlåst, borde han ha memorerat det istället för att ha tagit det. Men gjort är gjort. Låt ingen se dig läsa det efter allt besvär jag haft med att hålla det gömt, tillade hon vast när han lyfte på korgens lock. Han såg ett knyte invirat i tyg och släppte fram ännu starkare dofter av grillad fågel och varmt bröd. Jag har sett Masemas män följa efter dig förut. De kanske iakttar oss i denna stund. Jag är ingen idiot, morrade han. Han visste att Masema hade satt spioner på honom. De flesta av mannens anhängare var stadsbor och även av de andra var de flesta så klumpiga i skogen att en 10-åring skulle ha skämts för dem hemma i Tjufloden. Vilket inte betydde att en eller två inte kunde gömma sig någonstans i skuggorna bland träden, tillräckligt nära för att spionera. De höll sig alltid på behörigt avstånd eftersom hans ögon fick dem att tro att han var någon slags halvtamt skuggyngel. Så han uppfattade sällan deras lukt, och den här morgonen hade han haft annat att tänka på. Han vek undan tygduken så att han kunde se orren, nästan lika stor som en rejäl kyckling och med knaprigt brunbränt skinn. Sen drog han loss ett av fågens ben medan han kände under paketet och fick fram ett tjockt, gräddvitt, dubbelvikt papper. Utan att bry sig om risken för fettfläckar vek han upp pappret ovanpå fågeln. Lite klumpigt med de tjocka handskarna och läste medan han åt av benet. För alla som såg på skulle det verka som om han funderade över vilken bit av orren han skulle angripa härnäst. Det tjocka sigillet i grönt vax, brutet på ena sidan, var prytt med vad han bestämde sig för måste vara tre händer som spretade med pekfingret och lillfingret, medan de andra hölls ner av tummen. Över pappret löpte en flytande skrift vars bokstäver var underligt formade och ibland oigenkännliga, men med viss ansträngning gick det att läsa texten. Bäraren av detta dokument står under mitt personliga beskydd. I kejsarinnans namn må hon leva för evigt. Besvär jag er att ge honom all hjälp han må behöva i imperiets tjänst och inte nämna det för någon annan än mig. Vid hennes sigill, Saroth Sabel Meldareth, av Asimbayar och Barsabba. Storförstinna. Kejsarinnan, sa han mjukt, likt järn som drogs över sidan. En bekräftelse av Masemas samröre med Shonshen, även om Perrin inte hade behövt någon. Det här var ingenting Berylane skulle kunna ljuga om. Saroth Sabel Meldareth måste vara en viktig person om hon kunde dela ut den här sortens dokument. Det här kommer att betyda slutet för honom, så snart Santis vittnat om var han hittat det. I imperiets tjänst. Masema visste att Rand hade kämpat mot Shonshen. Regnbågen av färger slog ut i Perrins huvud men sveptes bort. Mannen var en förrädare. Berylane skrattade som om han hade sagt någonting lustigt. Men nu såg hennes leende verkligen tillkämpat ut. Santis sa att ingen såg honom i oredan när lägret sattes upp, så jag tillät honom och Gendar att gå dit igen med min sista kagge prima Tunaganvin. De skulle komma tillbaka senast en timme efter mörkrets inbrott, men ingen av dem har gjort det. Det är väl möjligt att de bara sover ruset av sig, men de har aldrig... Hon avbröt sig med ett förskräckt utrop och stirrade på honom, och han insåg att han hade bitit av lårbenet på mitten. Ljus, han hade ätit upp allt köttet på benet utan att märka det. Jag var visst hungrigare än jag trodde, muttrade han. Han spottade ut benstumpen i handsken och slängde bitarna på marken. Vi kan nog utgå från att Mashema vet att du har det här. Jag hoppas att du omger dig med en stark livvakt hela tiden, inte bara när du rider ut. Galin har avdelat 50 man som sover runt mitt tält från och med natten till idag, sa hon, fortfarande stirrande. Han suckade. Det var som om hon aldrig hade sett någon bita av ett ben förut. Vad säger Anura? Hon ville att jag skulle ge det till henne så att hon kunde förstöra det. På så vis kunde jag säga att jag inte hade det och inte visste var det var om någon frågade. Och hon skulle kunna bekräfta vad jag sa. Men jag betvivlar att Mashema skulle nöja sig med det. Nej, han skulle nog inte det. Det måste Anura också förstå. Aishadir kunde vara tjurskalliga och ibland till och med dåraktiga. Men dumma var de aldrig. Sa hon att hon skulle förstöra det eller att hon kunde göra det om du gav det till henne? Berylaine la pannan i tankfulla veck och det tog en liten stund innan hon svarade. Att hon skulle. Vallacken dansade otåligt, men hon lugnade den snabbt och utan att tänka på det. Jag kan inte begripa vad hon annars skulle ha det till, sa hon efter ännu en paus. Mashema lär knappast vara mottaglig för påtryckningar. Hon menade utpressning. Perrin kunde inte heller föreställa sig att Mashema skulle utstå någonting sådant, särskilt inte från en Aishadir. Medan han drog loss ännu ett ben från fågeln lyckades han vika ihop pappret igen och stoppa in det i rockarmen, där handsken skulle hindra att det föll ut. Det var fortfarande ett bevis. Men på vad? Hur kunde mannen både vara fanatisk anhängare till draken återfödd och förrädare? Kunde han ha tagit dokumentet från vem? Någon kollaboratör som han hade tillfångatagit. Men varför skulle Mashema ha det inlåst om det inte var ämnat för honom? Han hade haft möten med Shonshen. Och hur tänkte han använda det? Vem visste vad för bistånd ett sådant här dokument kunde tillåta en man att åkalla? Perrin gav ifrån sig en tung suck. Han hade alldeles för många frågor och inga svar. För att hitta svaren krävdes ett kvickare huvud än hans. Balver skulle kanske veta råd. Nu när hans mage hade fått smaka på mat ville den att han skulle sluka både benet han höll i och resten av fågeln. Men han stängde beslutsamt locket och försökte ta behärskade tuggor. Det fanns i varje fall en sak han själv kunde ta reda på. Vad har Anura mer sagt? Om Mashema? Ingenting. Förutom att han är farlig och att jag bör undvika honom, som om jag inte visste det redan. Hon tycker illa om honom och om att prata om honom. Efter ännu en kort tvekan tillade Berylaine. Varför undrar du? Mains första dam var van vid intriger och lyssnade efter ord som inte uttalats. Perrin bet av en bit till för att vinna lite tid medan han tuggade och svalde. Han var inte van vid intriger. Men han hade blivit utsatt för tillräckligt många för att begripa att det kunde vara farligt att säga för mycket. Liksom att säga för lite, vad Balver än ansåg om den saken. Anura har träffat Mashema i hemlighet. Det har Mashuri också. Berylaines påklistrade leende stannade kvar, men nu ingick bestörtning i hennes lukt. Hon började vrida på sig i sadeln som för att titta bakåt mot de båda Aishadirna, men hejdade sig och fuktade läpparna med tungan. Aishadir har alltid sina skäl, var det enda hon sa. Var hon bestört över att hennes rådgiverska träffade Mashema? Över att Perrin visste om det eller... Han avskydde alla dessa komplikationer. De kom hela tiden i vägen för det som verkligen var viktigt. Ljusan hade redan lyckats rensa det andra benet. I hopp om att Berylaine inte hade märkt det kastade han benen åt sidan. Hans mage kurrade efter mer. Hennes soldater höll avståndet, men Aram hade ridit en liten bit mot Perrin och Berylaine och spejade mot dem mellan de dunkla träden. De visa stod för sig själva och pratade sinsemellan, synbarligen omedvetna om att de hade snö upp över fotknölarna och att den kalla vinden hade tilltagit tillräckligt för att dra i de löst hängande ändarna på deras sjalar. Då och då var det någon av de tre som tittade åt Perrins och Berylaines håll. Att folk önskade vara för sig själva hade aldrig hindrat en vis från att sticka näsan i blöt. På det sättet liknade de Aishadair. Masuri och Anura iakttog dem också, men de verkade hålla ett visst avstånd sinsemellan. Perrin kunde slå vad om att båda systrarna skulle ha använt kraften för att tjuvlyssna om inte de visa varit där. Å andra sidan kunde säkert också de visa den konsten, och de hade tillåtit Masuri att besöka Mashima. Skulle någon av Aishadairna säga någonting om hon såg de visa lyssna med kraften? Anura verkade gå nästan lika varsamt fram med de visa som Masuri. Ljus, han hade inte tid med den här snårskogen, men likväl var han så illa tvungen att leva i den. Vi har gett dem tillräckligt att skvallra om, sa han. Inte för att de behövde mer än de redan hade. Han hängde korgens långa handtag över sadelknappen och manade på Rapper. Det kunde knappast vara illojalt att äta en enda liten fågel. Berylaine följde inte efter med en gång, men innan han var framme hos Aram kom hon i kapp och saktade in vid hans sida. Jag ska ta reda på vad Anura har för sig, sa hon beslutsamt med blicken riktad rakt fram. Ögonen var hårda. Perrin skulle ha tyckt synd om Anura om han inte själv varit beredd att ruska om henne för att få några svar. Å andra sidan behövde Aishadair sällan medkänsla och gav sällan några svar som de inte ville ge. Nästa ögonblick var Berylaine idel leenden och munterhet igen, även om hon fortfarande omgavs av lukten av beslutsamhet som nu nästan dränkte rädslan. Unge Aram har berättat allt möjligt om hur hjärtebane har ridit genom skogen här med vilda jakten först, Perrin. Tror ni verkligen att det kan vara så? Jag minns att jag fick höra de sagorna i barnkammaren. Hennes röst var lätt, road och bar långt. Arams kinder blev blossande röda och några av männen bakom honom skrattade. De slutade skratta när Perrin visade dem tassavtrycken på stenhällen.